Kanske är någon som har dykt upp nu som inte var med på eftermiddagen. Behöver inte räcka upp handen. Men ja, det är en väldigt häftig uppfinning här att man kan vrida ut den här. Fick jag pröva det. Jag jobbar som evangelist i Kumenakyrkan, heter det. Pastor och reser i min tjänst. Jag har gjort det väldigt många år på olika sätt. Så att därför så har jag också fått möjligheten att landa här och är på lite olika ställen vid olika tillfällen. Jag skulle vilja nu få dela någonting om bön. Jag sa det på eftermiddagen att mitt tema skulle vara alla kan be. Jag skulle vilja säga någonting utifrån en skönlitterär roman som hade ett väldigt drabbande kapitel för mig när jag läste den. 1998 kom den ut. Jag skulle vilja säga någonting utifrån en personlig erfarenhet och ifrån en serie jag har sett på TV. Så är det. Men det som ligger till grund för det jag skulle vilja dela, det är när lärjungarna säger så här till Jesus: Herre, lär oss att be. Herre, lär oss att be. Och så sen när ni ber ska ni säga. Och så kommer den bönen som vi alla över hela världen på olika språk ber. Vår fader. Där bor alltihop. Herre, lär oss att be. När ni ber ska ni säga. Det räcker tydligen. Det finns alltihop. Den romanen som jag skulle vilja få börja med och säga någonting och citera någonting ifrån. Det är en som jag fick tag i då redan 1998 när den kom ut. Den heter 1000 kvinnor och en sorg. Det är Björn Ranelid som har skrivit den. I den här romanen så finns ett parti där som jag tycker är så fantastiskt. Det är en man som heter Simon som romanen handlar om. Han är ju drygt 50 år och han har fått ett tufft cancerbesked och är i behandling. Och mellan sina behandlingar så åker han till ett kloster och bor i deras gästrum och vilar för att liksom hämta andan innan nästa behandling. Och så när han är där, jag tänker så här när jag läser detta och ska citera det för er, att det är nästan omöjligt att skriva så här om man inte själv någon gång har besökt ett kloster eller varit med i det bönelivet och känt av det. Det är ju så att det är väldigt få kloster som är helt stängda, utan det finns ju många där man också kan komma som gäst och gå in i den rytmen. Eller åka på en retreat och vara på en sån plats. Det är fantastiskt att få uppleva olika delar av kyrkofamiljen. Och plötsligt upptäcka att oj, här finns det också mycket som jag kanske inte i mitt vanliga liv möter. Men som jag ändå, vadå, känner igen. Det är den. Vad är det som gör att jag kan säga att jag känner igen det? Det är ju det här att Guds rike bor i oss. Och så har uttrycken olika, men det är någonting som jag plötsligt kan känna igen i en helt annan miljö. Så jag tror ju att Björn Ranelid någon gång har varit här, men jag har inte frågat honom. Kanske man springer på någon gång att jag ska göra det, men jag tänker att han känner till den här världen dit Simon då kommer för att vila mellan två, som han skriver, giftbehandlingar som förhoppningsvis ska leda till något bra. Så här skriver Björn Ranelid, och det är Simons tanke då. Han är nu på ett kloster för att vila ut. Så här skriver han: nunnorna i Glumslövs kloster ber 6 timmar om dagen. Annars faller världen samman, ty den är trasig. Syster Lydia hyvlar och svarvar i lärkträ. Hon tillhör Maria-döttrarna i fågelsången in vid Enköping. Hon bär en himmelsblå nunnedräkt och huvuddok när hon arbetar vid svarven och sågen i snickeriet. Jag åkte dit en vecka i början av juni. Jag lärde mig aftonens tystnad och morgonens. Så trött jag var efter den sista behandlingen på radiumhemmet. Syster Lydia snidade ett ljusbärarträd för en kyrka. Spånen yrde i luften och sjönk sakta mot golvet. De påminner om människorna utanför klostret som dansade en stund, virvlade, lyfte och fröjdade sig innan de föll eller gick till vila. Alla dessa systrar runt om i Sverige, Tyskland, Spanien och andra länder ber för dig och mig utan att vi vet om det. De knäpper sina händer och säger orden: Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. De lever utan barn och män i klostren. De vårdar trädgården. De syr och bakar bröd. Vilsna och trötta människor kommer till dem och bor i små rum några dagar och veckor för att andas och vila. Jag ligger i sängen och tänker på syster Lydia. Hon och tusentals andra nunnor pumpar runt blodet i världens kropp. De gör det utan att begära tack och ära. Och så avslutar han och tänker så här: Simon, jag har blivit friare och djärvare i mina tankar. Igår knäppte jag händerna för första gången sedan jag var barn och läste bönen Fader vår. Nu lägger jag två händer till alla de andra i Fågelsången och Glumslöv. Överallt håller någon andakt och läser orden till vår Herre. Kanske faller världen samman om nunnorna och alla de andra upphör att be. Visst är det en fantastisk beskrivning av en av våra stora författare. Kanske faller världen samman om nunnorna och alla vi andra upphör att be. Jag var en gång på ett kloster i Rävlanda mellan Göteborg och Borås. Det är ganska många år sedan nu. Jag jobbade som pastor i en församling då. Min första tjänst var nere i Halmstad. Jag fick beskedet ganska tidigt när jag gick min utbildning att vi kommer att kalla dig till evangelist, men du måste göra 2 år i församlingstjänst först. Man behöver veta hur det är att jobba i församling innan man får för sig att man ska åka dit och tala om hur det ska vara. Det är väldigt bra. Jättenyttigt. Jag gjorde lite motvilligt. Tänkte, ja, jag gör väl 2 år. Men jag sa inte det till församlingen. Utan jag tog emot den tjänsten. Jag blev kvar där i många år. Det var en fantastisk upplevelse. Men så kom jag till ett vägskäl. När jag inte riktigt visste hur vägen vidare skulle gå. Och då tänkte jag, undra om jag ska åka till Rävlanda till franciskanersystrarna där. Syster Lena och några till. Fantastiska gudskvinnor. Jag ringde dit och frågade, kan jag få komma till er? Jag skulle behöva få fatt om några viktiga vägval i mitt liv. Och kanske att det skulle passa om jag fick komma till ett gästhem. Har ni plats? Ja, sa hon. Det går bra. Välkommen. Så tänkte jag, nu ska jag be. Nu ska det hända. Och jag åkte dit och tänkte, har det inte hänt innan? Nu är det dags. Och så kom jag dit, parkerade min bil, gick in med min väska. Så möter jag syster Lena. Fantastisk är hon. Häftig kvinna är det. Spelar citra som, jag vet inte vad, jätteduktig. Psykolog i botten. Tar emot väldigt mycket brokiga sorters människor. Bland annat jag då. Och så kommer jag in där och så säger hon, välkommen. Jag ska visa dig ditt rum. Och så säger jag, när ska ni be nästa gång? Det är min första fråga. När ska ni be? Ja, säger hon, vi ber ju. Vi är vesper, det är ju vid 6 på kvällen och vi ber tidebönor, vi ber saltabönor. Vad sa du, vilken tid sa du? 6 är det nästa gång, men nu ska du först få ditt rum här. Okej, och sen ska du få äta. Det var också i fastetiden, det minns jag. Så det var lite så här indraget, maten så här. Det var mat, men det var lite mindre än vanligt. Så att jag minns att jag gick åt där och tänkte, det här är bra, det här är också bra. Nu får jag liksom inriktigt och fasta och be. Och så sa du, vilken tid var bönen nu igen? Ja, det är 6. Välkommen om du har lust. Så då. Och så när hon lämnade mitt rum, hade visat mig allting. Jag satt ner i väskan. Och precis när hon tog i handtaget och skulle gå ut därifrån, så frågade jag ännu en gång. Får jag vara med på alla bönesamlingarna? Jag skulle verkligen behöva be om några saker. Ja, sa hon, det får du. Och så satt hon i handtaget, så skulle hon precis gå ut och vände hon sig om och så säger hon till mig. Du, säger hon, du behöver inte be när du är här, för det gör vi, ser du. Och då bara, sjönk axlarna på mig. Ibland behöver man få kliva in i rum där man vet att andra ber. För att jag kanske inte alltid orkar själv. Jag kanske inte alltid har orden. Jag kanske inte vet ens hur jag tror. Men jag lutar mig emot att andra tror. Att jag liksom får vara i ett sammanhang där bönen pågår. Och där finns det ständigt ett böneliv. Guds ord är levande. Och därför öppnar det de här världarna. Så att man ibland kan komma in i sammanhang. Det är vi nog flera som har varit med om. Där man kan känna som att det är inbett. Kan vi ibland uttrycka oss om. Eller att här finns det människor som ber. Eller vad är det för atmosfär som jag känner av här? Vad är det som gör att jag kan andas lite friare? Sen kan vi ibland ha varit med om motsatsen att det blir flåsigt. Och det var ju det jag kom med, flåset, in till dem. Och hon bara plockade ner mig. Så att jag liksom fick öppna mitt liv för det jag fick ta emot där. Och det var en väldigt viktig erfarenhet för mig. Jag kommer aldrig att glömma när hon satte det handtaget och så. Du behöver inte be när du är här, för det är ju visar du. Det var, åh, vad skönt. Så hur ser bönen ut? Herre, lär oss att be. Vad är det vi behöver och vad är det vi bär redan? Jag läste en artikel i Dagens Nyheter. En ganska lång, jag tror att det var där. Eller en annan tidning. Det var en intervju med kulturchefen på Dagens Nyheter. Han heter Björn Wiman. Jag tycker han är jättespännande. Jag har haft ett samtal med han också i mitt vardagsrum i podcasten som jag har efter det. Men när jag läste den, det var liksom ett av de första mötena med en människa som kom från ett annat håll in i den här religiösa världen som vi finns i, många av oss. Där vi liksom upplever olika saker och djupa existentiella saker och sliter och håller på. In i den världen så kan det ibland komma ett rop från sidan. Det är som när Göran Skytte, kom ni ihåg Göran Skytte? När han hade ett program som hette Gäst hos Skytte för många år sedan. Fantastiskt samtalsprogram. Den bjöd in olika människor. Och jag började upptäcka efter ett tag när jag såg det. Det här kanske var på 80-talet eller någonting. Jag kommer inte ihåg det, 90 kanske. Efter ett tag så tänkte jag så här. Men nu är nog han på väg in i någonting existentiellt. Han bjuder in mer och mer människor som har en tydlig tro och vill samtala om det. Så det blev mer och mer sådana samtal. Och så småningom så fick han en fråga om han ville komma till Centrumkyrkan i Stockholm, till Stanley Sjöberg som var där då, och ha en kväll. Han ville intervjua Göran Skytte. Och så tackade han ja till det. Tänkte, fascinerande, ska jag komma till en kyrka? Var ligger den? Och så åkte han dit, den här, ni vet, röda Göran Skytte var det som kom dit. Och han kom verkligen från vänster, om man säger så, in där. Och så var han i en sökningsperiod, kan vi ibland säga. Och han hade inte upptäckt den själv, men Stanley Sjöberg hade upptäckt det. Här är det någonting på gång. Jag vill prata med dig, det var jättespännande. Och så kom han in på kyrktorget, ungefär som vi kom in här. Och så kommer det en liten kvinna, han har berättat detta själv, kort kvinna, betydligt äldre än honom, fram till honom innan han ska ha det här samtalet. Och så tittar hon upp på Göran Skytte och så säger hon, vad roligt att du äntligen kom till oss. Jag har bett för dig väldigt länge. Och han säger att han blev helt generad för han visste inte vad han skulle säga. Ska jag säga tack? Eller ska jag säga varför då? Eller vem är du? Men det var någonting som gick mycket djupare in i honom. Han bara kände, vad är detta? Och så satte sig fast hos honom. Är det någon som ber för mig? Hon känner ju inte mig. Hur kan hon be för mig? Och det var hans stora minne av den kvällen. När jag läste den här artikeln av Björn Wiman, intervjun, då säger han så här. Våra berättelser, nu tänker jag att han är kulturchef på Dagens Nyheter, en av de stora tidningarna. Som har hand, alltså han bossar för kulturen, för vad som ska in i tidningen. Det är ett jättestort uppdrag. Och det är väldigt ovanligt detta. Det händer någonting i vår värld just nu, som också är positivt. För då säger han så här: våra berättelser räcker inte längre till. Vi behöver era religiösa berättelser. Det är ju ett helt otroligt uttalande. Våra berättelser räcker inte längre till. Vi behöver era religiösa berättelser. När de skrivs fram från lite olika håll så inser åtminstone jag, alltså jag bär ju på en skatt. Och jag kanske ibland inte riktigt värderar den. Utan det liksom rullar på. Men tänk vad mycket vi bär som har varit med ett tag i kyrkans värld. Som har lyssnat till de här bibelberättelserna. Som har fått med oss, kanske det är flera här som har gått till söndagsskola till exempel. Flanellografen. Alla de här berättelserna vi har. Vart tar de berättelserna vägen i oss? Jag tror att de hamnar i någon sorts inre bibliotek. Att det någonstans i oss finns en massa olika berättelser. Och så vid vissa tillfällen så kommer de tillbaka. Och så blir den berättelsen min en gång till. Varför? Jo, för att det är någonting som öppnar sig här inne. De religiösa berättelserna, vi kanske skulle säga de kristna berättelserna, han säger de religiösa, de behöver vi nu, säger han. Det är ett upprop på ett sätt. Och då tänker jag, vad är det för berättelsen? Ja, då ska jag få höra som ett exempel, en sån för mig. Jag är ju inte uppväxt i kyrkan, men kom till tro och in i kyrkans värld när jag var 19. Men jag har ändå fått med mig genom alla de här åren nu många berättelser. Då hade jag inte många. Jag hade nästan ingenting. Jag bara liksom landade i den här världen på ett märkligt sätt. Men sen började jag ju få en del berättelser. Och så för ett antal år sedan fick jag en fråga. I vårt samfund, i Ekumenakyrkan, så har vi under väldigt många år haft partiledarutfrågning. Att vi bjuder in alla partiledarna. Jag har hållit på sedan 1968. Vart fjärde år är det partiledarutfrågning. Då var det från början ett stort väckelsemöte med tält och grejer. Och så kom en partiledare varje kväll och så blev de intervjuade av en evangelist i vårt samfund. Det var från början John Hedlund. Och så har det där fortsatt. Jag halkade med i det som en, jag ska inte ens säga sidekick, utan jag hade vissa andakter, predikningar. Jag fanns med liksom vid sidan av en av de här utfrågarna, en kollega till mig som heter Tobben Bastås. Han frågade om jag ville vara med och ta ansvar för en del kvällar, för att det blev så mycket för han då. Det tyckte jag var kul, spännande. Så gjorde jag det. Och så skickade han stafettpinnen vidare till Torsten Åhman, också en kollega till mig. Torsten gjorde, jag fick halka med igen och tyckte, vilken rolig uppgift jag har här. Så blev Torsten sjuk och visste att han skulle inte orka längre. Han fick en leukemi som han dog av sen efter något år. Men han sa till mig, Britta, nu tycker jag du ska ta över den här stafettpinnen. Han ringde till mig och sa, kan du ta det? Nu är det snart valår igen och det är enormt mycket arbete med det. Plus att det är inte riktigt mitt område. Hur ska jag klara det? Så jag tackar nej. Så nej, det går inte. Så sa han, jag ringer en gång till. Du får fundera lite till. Säg inte nej direkt. Okej, ring igen. Nej, sa jag nästa gång. Det går inte. Och då sa han, nu ska jag ringa en gång till dig. Sen ska jag inte ringa någon mer gång. Jag lovar. Har du bett över detta, Britta? Ja, kanske jag har. Men jag vet att inte jag kan. Det här är för mycket för mig. Det är för svårt. Men nu tar du en vecka till och sen ringer jag och så accepterar jag ditt beslut. Så jag accepterar det. Det står folk på kö som vill göra detta. Som tycker det är jättespännande. Men jag tror eftersom du har varit med så är det naturligt. Ja. Och så tog det en vecka och så ringde han igen. Och så hör jag mig själv säga, jag tar det. Och sen tänkte jag, gode Gud, vad har jag gjort? Hur kan jag lova detta? Och det var sån mardröm för mig. För jag tänkte, nu är min tjänst över efter detta. Jag kommer att skämma ut hela samfundet. Jag kan inte detta. Hur ska detta gå till? Jag låg och vred mig på nätterna. Och samtidigt försökte jag samla ihop ett team och börja förbereda. Och tänkte, nu ska jag göra alla roliga saker som går innan. För sen kommer ingen att vilja att jag ska komma. För sen är det kört för mig. De kommer att tycka att det är fruktansvärt genant vad dålig jag var på detta. Så där låg jag på nätterna. Ni vet, 3:30, det är en bra tid för sånt. Om man vill riktigt rota. Och så en morgon, precis mellan dröm och vakenhet, den där skarven, ni vet, mellanrummet, där kan väldigt mycket hända om man har en viss uppmärksamhet. Dagen har inte tagit det än och natten är på väg att brytas. Och så finns det en liten lucka när man är liksom nästan i drömmen men inte riktigt. Där kom plötsligt en mening till mig. Inuti, inte någon eldskrift, inget sånt stort. Utan bara inuti, det hade jag väl lägga och snurra med detta lite. Och då var de orden så här. Britta, havet öppnar sig inte förrän du börjar gå. Det skulle ju, om jag skulle säga detta i en helt annan samling än idag, skulle det vara goda och yxskaft. Havet öppnar sig inte förrän du börjar gå. Men för mig så var det ur mitt bibelbibliotek en typisk berättelse från Gamla testamentet. När röda havet delade sig och Mose och folket gick torrskodda över och sen slöt det sig igen. Det är en väldigt stark bild. Jag fick ju den för att jag hade den religiösa berättelsen i mitt bibliotek. Annars hade jag ju aldrig fått den. Att samla på Guds ord som en kunskapsbank, det förlorar du ingenting på. Det är ingen tung börda att bära. Att fortsätta läsa de här berättelserna i de bibeltolkningar som gör att de blir begripliga för dig. Jag läser väldigt mycket The Message nu. Den översättning som Eugene Peterson gjorde och som har blivit svensk. Och som vi har fått hela Bibeln på svenska. Det är ju en sorts signum, är ju parafras översättning kan man säga. Där det är ett helt nytt språk. Och samtidigt ligger väldigt nära grundtexten. Men det är ett vardagsspråk på Bibeln. För att jag ska få med mig berättelserna en gång till. På ett nytt sätt. Och så tänker jag, de är levande. De ligger där som ett bibliotek i mig. Och i dig. Du har massor av sådana berättelser. Och så plötsligt en gång så öppnar sig den världen. Och så får man det där tilltalet. Som är så stilla oftast. Det är sällan brötigt och väsnigt. Utan det kommer alldeles stilla som ett klart källvatten inuti. En sorts mening eller hälsning. Och så bara vet du. Här är det. Och så bevarar man det här inne. Och så någonstans så går man tillbaks. Och det bär en igenom vissa utmaningar. Jag ska inte säga att det var lätt att ha partiledarutfrågningen. Det var en jättestor utmaning. Men jag gjorde det ihop med andra. Och har gjort det 2 eller 3 gånger. Jag kommer inte ens ihåg det nu. Det är ju hemskt. 2 kanske. 3. Ja. Men nu ska inte jag göra någon mer gång. Nu är jag klar. Men det var någonting med att våga gå. Och det var ju en väldigt speciell utmaning. För jag fick det ju inte i förväg. Utan det kom när jag behövde det. Och så öppnade sig sakta det där havet för mig som var, jag drunknade i den här löftet. Och så fanns det ett steg för steg hur jag kunde gå vidare i det. Bönen, det är ju att vara uppmärksam. Det är inte att prestera, det är att vara uppmärksam på det som kommer. Precis som Björn Ranelid beskriver hur den här Simon på något sätt bara åker för att vila. Och så vet han knappt själv när han plötsligt knäpper händerna och börjar be en bön som han kan stava på. För han hade suttit med i deras böneliv. Den liksom är inbädd i rummen i klostret. Och så bär det honom. Och så inser då författaren, det är det här som bär vår värld. Att människor fortsätter be. Inte när det känns bra, utan man bara fortsätter. Man ber de böner. Man kan ibland be Saltaren. Det är en fantastisk bönebok. Att be igenom Saltaren, då kommer alla känslorna med som man behöver. Och någonstans i dig så blir det ett bibliotek. Och så någon gång när du behöver det, då berör det på ett extra starkt sätt. Vi behöver era religiösa berättelser. Det är ett rop in i kristenheten i det. Och du äger det. Och nu är liksom tiden när det kommer på kultursidorna. När det finns utrymme i Expressen, i Dagens Nyheter, i olika sådana tidningar som har varit en utopi för ett antal år sedan. Nu ligger de berättelserna där. Nu hämtar man ifrån den här rösten som kyrkan är. Inte överallt hela tiden, men det börjar sippra in mer och mer. Tänk att få vara mitt i det med de berättelser som du har. Att öppna det biblioteket. Nu ska jag ge dig då också, när det gäller bönen, en stark upplevelse som jag hade av att se en serie på tv. Det fanns en scen i den. Jag fick ett besked på mejlen. Du vet väl att du har 5 dygn kvar gratis på ett abonnemang på någon sån här streamingkanal. Och jag tänkte, jag vet inte ens att jag har haft den. Men det var intressant. Så jag tog en liten sväng inom och tittade. Då var det en serie där som heter 1923. Det går en sån där, det behöver se ingen handuppräkning här nu. Men det finns en ganska hårdkokt serie som heter Yellowstone. Fantastisk från USA, från de här vilda, vackra Montana. Det här områdena som man liksom är som, det är nog världens största sån, vad heter det, frilufts, vad heter det, nationalpark, tack. De säger att det är världens största nationalpark. Där utspelas den här Yellowstone, en cowboyfamilj i nutid. Med Kevin Costner i huvudrollen, om ni är lite så här bevandrade i det. Och så en föregångare som heter 1923, den låg på den kanalen. Så jag började plöja den då ett par nätter. För jag tyckte det var intressant, för där fanns Harrison Ford och Helen Mirren. 2 skådespelare som jag tycker är jätteduktiga. Har sett vid flera tillfällen i olika och tänkt, ja men om de tackar ja till detta manus. Det är så man ska tänka. Är det en bra skådespelare som har tackat ja, då kan detta vara värt att se. Så tänker jag i alla fall. Så tittar jag på det. Finns en scen i den. Här kommer då en reflektion ifrån den som har skrivit manus naturligtvis. Det är ju inte de spelar ut det. Helen Mirren har en huvudroll där. Hennes man har blivit skjuten. Han är svävar mellan liv och död. Ligger på ett rum i den här ranchen. Och hon vet inte om han ska överleva. Det är ju 1923. Det är ju liksom ett utsatt läge. Inte så jättebra sjukvård. Och så när hon anar han kanske överlever. Så går hon ut på ett fält där. Med hela den här bergsmassivet. Det är så gudomligt vackert. Så böjer hon knä där. Och så ber hon. Och när hon ber, då slår jag på paus. För jag sprang och hämtade papper och penna. För jag förstod att nu kommer det någonting bra. Då hör man berättarrösten i den här scenen. Hon böjer knä. Det vet vi knappt vad det betyder idag. Men hon går ner på knä och knäpper sina händer. Och så hör man hennes egen röst som reflekterar över vad bönen betyder i hennes liv. Och då säger hon så här. Det finns bara 3 svar på bön. Det är ja, eller inte än, eller jag har något annat i åtanke för dig. 3 svar. Ja, inte än, jag har något annat i åtanke för dig. Och när jag tog in de 3 reflektionerna så tänkte jag, så här ska jag fortsätta mitt liv. Jag bestämmer mig för det. Det fanns liksom i de orden en frihet och en enkelhet. Och det handlar väldigt mycket om gudsbilden. Vad har jag för gudsbild? Säger Gud nej till mig? Aldrig. Antingen ja, och du kan tydligt se ett bönesvar. Eller så kan du uppleva väldigt vad det tar tid. Ska detta någonsin slå in? Kanske det aldrig gör. Inte än. Och så det 3 som för mig var ju det absolut mest spännande. Jag har något annat i åtanke för dig. Hur ska du se på det? Det gör man bara bakåt. Man måste reflektera bakåt för att förstå hur är det bönesvaret. Jag har något annat i åtanke. Vilka vägskäl har du stått inför? Hur har det sett ut vid dem? Vilka val har du gjort? När har du känt det här var svårt, det här var gott? Alltså hur ser, har bönen sett ut genom åren i ditt liv? Om du tittar tillbaka så, då kan du se vad du har bett över i olika tider. Du kan till och med be om att få se det i din bön. Vad är det jag har önskat genom åren? Ju äldre man blir, desto mer reflekterar man tillbaks. Som jag berättade innan där idag, att jag mötte en lärare från när jag gick en bibelskola i mitten av 80-talet. Idag i Örebro över en kaffe. Och det var så här, oj. Plötsligt så var jag tillbaks där. Och liksom gjorde den lilla resan igen. Och när jag var där, ska jag säga till er. På den bibelskolan, 85 kanske det var. 1985. Jag började bli gammal. Då var jag dökär i en kille där. Jag var så kär igen. Och jag tyckte att det var, kändes som det här kan nog bli bra alltså. Jag tyckte att det gav de signalerna. Och jag bad, och andra bad. Jag tänkte, det här är vägen fram för mig. Det här är mitt liv framåt. Jag tyckte jag såg tecken på det. Man är drygt 20 år, du vet. Det blev inte så. Jag tänkte, nu går livet under. Så träffar jag han idag, inte idag just, men nutid. Och så tänker jag, nej men tack gode Gud, tänker jag. Tack gode Gud att du inte svarar på den bönen. Vad har jag hamnat i mitt liv? Jag hade inte varit här ikväll, det kan jag säga. Vad hade hänt liksom? Hur har det blivit? Och dessutom tycker jag att han såg så gammal ut också. Alltså det kanske, då var ju detta på liv och död. Men med åren, ni vet, när man ser tillbaka. Tänk på några sådana situationer i ditt liv. Några saker som du önskar som kanske inte blev som du önskar. Annat blev bättre än du önskar. Och så se och försök väva in det i den tanken. Jag har något annat i åtanke för dig. Det finns en frihet i det. För mig finns det i alla fall det. Det jag någonstans känner. Nej men, det här är den Gud jag tror på. Det är en Gud som säger ja till mig. Som kanske tar lite tid på sig ibland. Och som någon gång viker av mig på en annan väg än vad jag själv önskar. Och så kan jag ju bara upptäcka den när jag ser tillbaka. För jag vet ju inte vad som väntar framåt. Men att Gud alltid har någonting i åtanke för oss. Herre, lär oss att be. Ja, när ni ber, be så här. Så säger han de orden som en skönlitterär författare målar upp hos en människa som kämpar mot en svår sjukdom. Då målas det upp. Där kulturchefen på Dagens Nyheter säger, vi behöver era religiösa berättelser. Då har du den i dig. Du har en massa sådana berättelser. Be om att de ska komma tillbaka med någon sorts nytt ljus. Det kan vara en fin utmaning i fastan. Att lyssna in det igen. Och också tänk att det finns så kloka människor som syster Lena. Som säger, du behöver inte be när du är här. För det gör vi, ser du. Att bara hitta sammanhang där du vilar i din bön. Och bara låter orden sjunka in och lita på att de är levande. Guds ord är levande. Det gör någonting i våra liv. Även när vi inte känner det så händer det någonting. Du bär på en rikedom. Du bär på Guds rike. Det är det vackraste vi har. Och det kan väl vara värt i fastan. Jag återupprepar den ifrån eftermiddagen. Vetekornet måste falla i jorden och dö. För att det ska uppstå en ny gestalt. Och när jag någon gång, det är inte så ofta jag har en begravningsgudstjänst. Men någon gång ibland när jag har det. Så är ju det fantastiska att när man följer en människa till sista vilan. Att gå ur tiden. Så går man ju samtidigt in i det eviga. Där vi alla en gång på något sätt får någon sorts kontakt. Hur vet jag inte. Men det är ju någonting med det. Att förbereda sitt liv genom att öppna sig för bönen, för livet i Gud och för att det vetekorn jag har här inne, det ska en gång förvandlas. Uppstå en ny gestalt. Jag vet inte hur, men jag tror att. Och det räcker. Vi ber. Tack att du känner oss som är här ikväll. Tack att vi tillhör alla de som kan och får be. Alla människor får be. Tack att du också ser oss, hör oss och vet om våra ja, våra inte än och våra det finns något annat i åtanke. Stora och små beslut. Kom med din närvaro in och berör våra liv i den här tiden. Ge oss självförtroendet och Guds förtroendet. Att det vi bär, det är himmelriket. Redan här och nu. Tack för det. Amen.